En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, hörde ni, det är tisdag förmiddag. Så kan det bli ibland, och inte måndag, när vi summerar den här, har vi åttonde omgången utav Premier League, sjunde omgången.
Åtta har spelat,
så är det.
Nio
till och med.
Jag var i Serie A-tabellen och tänkte där. Skit i det.
Ja. Tänk om man hade haft tabellen framför sig när man kastar ut sådana saker.
Det hade sånt jobbat
det här. Underlättat. Mängder med intressanta resultat från helgen, inte minst ur ett Arsenal-perspektiv där alla förmodade toppkonkurrenter tappade poäng, inte bara tappade poäng utan förlorade helt och hållet och noll poäng, samtidigt som Arsenal gör det Arsenal gör och cementerar ju sin plats där högst upp i tabellen nu och ser ut som de bara kommer fortsätta göra precis det här över då ytterligare 29 omgångar. Vi får väl se. Jag tänkte ändå vi börjar med Brentford-Liverpool 3-2. Jag vet att du har tankar, Makoto. Och det finns ju en hel del att säga, för att visst, det kändes som att resultatet i Europa veckan innan, man slår Eintracht Frankfurt med 5-1 borta. Men man såg ju de här liksom bristerna även i den matchen. Det är en sak att bollarna studsar in mot ett väldigt svagt Frankfurt, får man säga. Den här matchen mot Brentford var man ju långt ifrån det bästa laget på plan. Det ser försvarsmässigt väldigt, väldigt skakigt ut. Det ser offensivt osäkert ut. Vi har Mohamed Salah som är en skugga av sig själv. Jag vet inte vart man ska börja. Hur mycket kris skulle ni säga? Om vi kan börja med dig, Frida. Skulle du säga att Arne Slott befinner sig i?
Ja, jag tycker att det är en kris såklart. Det är svårt att säga att de ska gå och vinna ligatiteln igen med tanke på att man har förlorat 4 matcher i rad. Alltså det är, tror inte minst mentalt, så är det säkert jättejobbigt för dem. Och det märks ju också att, och jag hörde det också, att Slott pratade om att motståndarna har knäckt koden den här säsongen. Att de vet exakt hur de ska spela mot Liverpool. Sen samtidigt så, ja, alltså Liverpool gör ju inte mycket för att hantera det heller. Jag tänker, alltså varje gång jag ser Brentford spela, särskilt i den här matchen då, det här påminner mig väldigt mycket om mötet med Chelsea. Och Brentford är ju, det är så här de vill spela. Det är långa bollar och de ska vara bäst på fasta situationer, de ska vara bäst i duellspelet, och det är de i den här matchen också. Sen hjälper det ju inte att Liverpool-spelarna, att de inte vårdar bollen tillräckligt väl, alltså att de inte gör de här grundprinciperna rätt. Men Brentford, de drar till med sina långa inkast och sen så blir det kalabalik i straffområdet och så får de in den bollen. Och sen så även om, jag menar, Liverpool får in det här målet precis innan halvtid. Men, och där tänker man ju säga att nu kommer vi få se ett annat Liverpool efter halvtid. Alltså kliva ut och verkligen ta kontroll över den här tillställningen. Men det händer liksom inte. Och ja, man återkommer ju återigen till dynamiken på planen mellan lagkamrater. Och alltså att kemin inte riktigt finns. Att ingen riktigt vet vad de ska göra. Det är ju faktiskt en enda röra just nu. Så att man har ju svårt att se att Liverpool ska kunna försvara den här titeln.
Ja, jag blev förvånad faktiskt. För alltså, jag kände att det var så mycket som lossnade för dem mot Eintracht i veckan i Champions League. Ja, det var väl för Isak inte lossnade då. Men i övrigt i alla fall att det känns som att det här kanske var liksom vändpunkten. Nu kommer de tillbaka och liksom börja hitta rätt igen. Florian Wirtz såg ju fenomenal ut i den matchen bland annat. Men den här plattmatchen de gör mot Brentford, det är något av det värsta jag sett Liverpool göra under väldigt lång tid. I alla fall sen Liverpool blev bra igen, om man får säga så. Så för det finns liksom så otroligt lite. Det är så fantasilöst, det är så trubbigt, det är så, alltså inställningen de har också, alltså mitt låset där. Konaté är ju redan i Madrid. Han har ju checkat ut fullkomligt, och det gjorde han ju tidigt den här säsongen. Vad Virgil van Dijk sysslar med i den här matchen är ju ett mysterium. Jag vet att många har diskuterat straffen som de får. Jag tycker att den är korrekt. Det är absolut, det är liksom dansande på linjen, men framförallt är så obegripligt ingripande från Van Dijk, att han får skylla sig själv att de går in och tittar och att det visar sig vara på rätt sida linjen då. Och sen så skulle han väl haft en straff till emot sig, kan jag tycka, när han går ner och armbågar någon i, liksom, i straffområdet i slutet av matchen. Det finns ingen skärpa, ingen usp. Sala gör ju det här liksom otroligt vackra reduceringsmålet från absolut ingenstans. Men i övrigt så, de är ju en skugga av allt på något vis. Och jag förstår om det, och det var vi inne på förra veckan. Nu börjar det ändå knorras lite. Och Indy Kaila kan man väl tycka om man vill om, men han var väl ute här och konstaterade att Jörgen Klopp kan vara aktuell för en sensational return. Nej, det tror jag inte, och det hade varit det absolut värsta Liverpool hade kunnat göra här och nu. Men såklart att det inte övertygar på något vis det Arne Slott har gjort med alla de här nya miljardleksakerna han har fått.
Ja, nej, det ser verkligen inte bra ut. Och dessutom, och det här kan man inte, ingen av de här insatserna kan man egentligen skylla på någon skadekris, men man har ju nu en liten skadekris i tillägg. Alisson är borta, det såg vi också, det spelar roll, framförallt när man, ja, det är klart att det spelar roll att inte ha sin bästa målvakt, men vi har Gravenberg som fattas, och han är ett jätteavbräck på det där mittfältet, för det är något som verkligen är ett problem, så är det spelare som Curtis Jones och Dominic Szoboszlai, även om de har sina fördelar, så är båda två lite drälliga med bollen. Alltså de tappar boll i ganska farliga ytor, och det är liksom en svaghet som båda de spelarna har. McAllister har heller inte sett ut som sitt vanliga jag.
Tänk om de har haft en pålitlig defensivt mittfältsankare med erfarenhet från stora matcher, som är trygg med bollen och en bra passningsfot. Tänk om de har haft en sån i truppen och lägga in istället för det här i Gravenberg.
Jag vet att du liksom försöker sälja in Vataro ändå här, men alltså, han är för dålig.
Sen när blev han för dålig?
Men sen handlar det också lite grann om, alltså just i den här matchen, återkommer jag återigen till det här med duellspelet. Mm. När man vet att man möter Brentford, man måste vinna det centrala mittfältet. Mm. Då kanske det inte är läge att sätta in, alltså ha Jones och Szoboszlai, alltså att sätta då McAllister på bänken, även om jag vet om att han inte har varit bra den här säsongen. Jag bara känner att de vill ju hålla i bollen och kunna kontrollera matchen. Och så blev det inte, för att Brentford tillät dem inte att göra det.
Nej.
Och jag tycker att kan man inte hantera Brentford, det kommer bli väldigt svårt att hantera många av de här lagen i Premier League, för att den här säsongen präglas verkligen av duellspel och fasta situationer. Alltså den typen av, de aspekterna av spelet. Och där har Liverpool inte gjort det tillräckligt bra så här långt.
Nej, alltså det är större mysterium såklart varför McAllister inte spelar. Det skulle jag ju säga utifrån vad hans, alltså kvalitet han har och mångsidighet och allting. Det, Slott hamnar helt snett i laguttagningen här. Sen är ju inte det, ligger ju inte bara på honom, utan det ligger ju på liksom den generella insatsen som faktiskt förvånar mig. Att de gör det här i ett läge där de verkligen behöver vinna matcher. Jag är inte förvånad att Liverpool har hackat utifrån allt nytt som har kommit in. Och jag är inte förvånad att det tagit tid för till exempel Alexander Isak att komma in i det. Det var väldigt positivt för Liverpool då, att det inte är Isak som får någon skam för det här i alla fall. För att han var ju inte ens med och spelade.
Nej, han är också skadad.
Ja.
Och nu blir det ju väldigt liksom prekärt för Arne Slott. För nu har han Crystal Palace imorgon då i ligacupen. Han kommer behöva vila väldigt många av de spelarna som är kvar. Det är skadeskjutet redan. Han kan inte riskera att ställa ut en speciellt stark trupp i den matchen. Men då riskerar han ju ytterligare en förlust. Att åka ur, eller chansen att inte kunna vinna ytterligare en buckla. Men att ligan är väl mer eller mindre, den är inte körd.
Nej, den är inte körd.
Men lugna. Det är långt, det är väldigt lite som talar för att man skulle kunna försvara sin ligatitel. Ja, men kan man ta en inhemsk cup kanske? Ja, då måste man ta sig förbi Crystal Palace med en kraftigt roterad trupp, vilket man kommer behöva ställa ut. För sen väntar Aston Villa, Real Madrid och Manchester City på spelschemat före det landslagsuppehåll nästa gång. Den här krisen kan bli värre före den blir bättre. Så är väl känslan. Mm.
Jag ska på den matchen faktiskt, Villa-matchen. Mm. Kommer att bli väldigt intressant att se hur den slutar. Med tanke på nu att Villa helt plötsligt är formstark.
Mm. Om inte försvaret get their shit together så kommer Mbappé ha en field day, det kan jag säga. När de möts. Det är
ja,
liksom
med
ganska...
tanke på hur det såg ut i El Clasico. Så
tisdag nästa vecka.
Ganska ombytta roller från hur det såg ut när de här två lagen möttes i ligafasen förra året när Liverpool var fullkomligt dominanta. Det och som... kändes som att de skulle vara det på förhand också. Nu är det lite ombytta roller på den fronten.
Det som talar för Liverpool i den här stretchen är att nu har man tre stycken raka hemmamatcher. Och det är framförallt på bortaplan som det har varit tungt den här säsongen. Det har sett bättre ut på Anfield. Men man har inte övertygat alla gånger på Anfield heller. Vi tar oss vidare därifrån då. För vi, innan vi kommer till ligaledarna Arsenal så måste vi till Liga 2, Sunderland, som åkte till Stamford Bridge och hämtade tre poäng, Frida. Vad är det de håller på med i Sunderland? Vad är det de ställer till med? Hur länge kan det hålla på?
Ja, alltså man känner sig som en idiot som satt Sunderland på nedflyttningsplats. Men vad, det är svårt det där när ett lag värvar in nästan ett helt nytt lag. Ja. Alltså jag menar, det var fyra spelare som var involverade i den här matchen som fanns med förra säsongen. Så att det är ju väldigt, väldigt stora förändringar som har skett i Sunderland. Men de har ju också hanterat det alldeles utmärkt. Jag menar, de dominerar inte bollen här på Stamford Bridge, men däremot återigen det här med duellspelet. De dominerar i det fysiska spelet. Mm. Och de är också modiga, de ligger väldigt väl organiserat. Och sen när de väl får chansen så vågar de gå framåt. Alltså att de går för det där segermålet hela tiden. Så att, ja, man kan ha man kan ifrågasätta snarare hur Chelsea hanterar det där sista målet när Sunderland faktiskt tar ledningen genom Talbi, för att Caicedo och Santos, de joggar ju tillbaka och tror att försvaret ska kunna sköta den där omställningen på egen hand. Men, och Brobby står ju där och inväntar en lagkamrat hur länge som helst och sen dyker Talbi upp och väldigt smart avslut. Men det är också sådär, ja, det är ju slappt från Chelsea. Det är ju som att de inte förväntar sig att Sunderland ska kunna göra en sån grej. Men det kan de den här säsongen, och det är oerhört imponerande, och det råder ingen tvekan om att de kommer hålla sig kvar den här säsongen.
Du vågar slå fast där, Frida?
Absolut, alltså rent statistiskt också, har man så här många poäng efter 9 omgångar så har det inget lag som har åkt ur. Så att det ska väldigt mycket till för att de inte hänger kvar.
De har ju lyckats göra det som Forest försökte göra när de gick upp. Alltså sätta ihop ett helt nytt lag med spelare som är liksom, alltså köpa ihop ett helt nytt lag som funkar. Och jag har sagt det förut, nyckeln i det här ligger ju i att de plockar en Granit Xhaka som får allting och på något sätt limma ihop. Du har spelare, liksom rollspelare, spelare som alla möjliga olika former och storlekar och annat som gör att det här är ett väldigt bra lag. Och dessutom så ska ju, ja, tränaren i sammanhanget ska ju ha oerhört mycket cred också, Lebri, som ja, verkligen gjort ett bra jobb med att få ihop det här till en så pass välfungerande enhet som de har faktiskt blivit.
Ja, det blir ju mycket ljus på Xhaka, men sen samtidigt, det är så många av de nyförvärmen som man faktiskt kan lyfta fram också. Det är långt ifrån bara Xhaka som levererar. Verkligen. Och alltså, en spelare som jag verkligen är imponerad av är Dan Ballard. Jag tycker att han är en riktigt bra mittback. Och jag vet, han är ju inte ny, så att det är inget nyförvärv på det sättet, men han är väldigt viktig för Sunderland åtminstone.
Så är det.
Och jag tycker att han verkligen har tagit sig an Premier League på ett väldigt övertygande sätt så här långt.
Det är liksom Reinildo som han har fått in, som jag har väldigt många år i Atletico, där han bara har varit en liksom rollspelare, gör grovjobbet. Det är ju den typen av liksom hårt jobbande arbetande spelare du har fått in. Omar Alderete var ju skadad i och för sig i den här matchen, men det är en så här kompromisslös Bordalas fostrad mittback som du får in rakt in i försvaret där också. De har värvat väldigt smart och fått ihop det, och det är ju oerhört imponerande, även om man kan tycka man vill om att liksom bara värva ihop ett helt nytt lag och att det funkar så bra. Men det är ju så det är i Premier League, och det är verkligen inte lätt att få ihop det på det sättet som Sunderland har fått.
Nej.
Och såklart ett långt inkast också, som Chelsea har problem med att försvara sig mot, på tal om det här med Brentford-matchen.
Exakt.
Där de också hade problem med det, ja, det var ju... så att det är väl någonting de får öva på.
Ja, både Chelsea och Liverpool får försöka ägna lite träningstid åt att försvara de där långa inkasten, för så jävla svårt ska det för fan inte vara att få bort en boll som kommer. Jag blir så trött.
Det är moderna brittiska fotbollen, så Alla ska vara Rory DeLapp.
Alla ska vara ingen är Rory DeLapp. Det är ju det som är, det är ju det som är grejen. Alltså visst, det finns de som kan kasta långt, men alltså att Rory DeLapp kunde skicka en jävla hörna från liksom mittlinjen med hjälp av händerna, det var en sak. Han var ju unik. Det är ju ingen utav de här inkasten som är ens i närheten utav att ha det trycket och den precisionen.
Det är så kul att man vet liksom precis vilka grejer man kan peta på Patrik Syk för att få honom liksom rasande.
Mm. Vad heter han dansken, eller vad heter han dansken? Är det Grönmark eller någonting sånt som var i Liverpool,
inkast-coachen,
som var inkastexpert?
Ja, just det.
Och alla skrattade åt Liverpool, ja, som anställde honom för x antal år sedan. Det är nu han behövs, ja, uppenbarligen.
Ja. Vad gör han nu för tiden?
Han är nog fortfarande inkasttränare.
Jo, men det måste han ju vara. Sen blir man ju vansinnig på de här evighetslånga jävla inkasten som bara ska ta liksom en och en halv minut varje gång man ska jogga över från vänsterbacksplatsen för att ta ett inkast vid offensiv höger hörnflagga. Alltså det är ju inför tidsgräns för inkasten. Du tar ett inkast, du har 10 sekunder på dig, annars så går inkastet över till motståndarlaget.
Det är en del av spelet. Det är en del av att vinna fotbollsmatcher.
Nej,
idag.
Fuck that. jag blir så trött på det. Jag sa här att Sunderland ligger tvåa. Det avslöjar att jag började skriva på det här körschemat redan lördag kväll för att både Tottenham och Bournemouth hann ju smita förbi under söndagen sen. Sunderland ligger fyra nu då.
Men de är med.
Men ja, absolut. De är
title där. Fight.
Det säger någonting om Chelsea då, förutom att de inte kan försvara långa inkast. Garnacho i protokollet, såg pigg och sprattlig ut som han gör emellanåt. Man saknar Cole Palmer framåt. Det har ju blivit uppenbart de senaste veckorna. Annars liksom en ganska, jag vet inte, en ganska medioker insats.
Ja, efter en period som har varit väldigt fin för dem med 4 raka segrar, om man inkluderar Europaspelet också. Men det är återigen det här att det blir lite för naivt, att man kanske tror då att försvaret kommer att klara av att försvara sig mot just den där omställningen på egen hand, och sen så blir det lite lojt och så fyller Sunderland på med folk. Och så helt plötsligt har man förlorat en match i 93 minuten. Det är återigen det här, de här naiva dragen som man har sett hos Chelsea väldigt länge, och visst, de har ju den yngsta startelvan i, eller yngsta truppen är det till och med i hela Premier League, men den är inte så mycket yngre jämfört med Sunderland ändå, alltså sett till, ja, men det är väl lite mer än ett år typ, så att jag vet inte hur länge de kan fortsätta att skylla på det, men de måste ju vara påkopplade hela matcherna ut, så är det ju bra.
Vill bara nämna också det liksom lustiga faktumet i att Chelsea har alltså hamnat i ett läge där de plötsligt då startar Mark Guiu på topp hemma mot Sunderland. Barca-talangen som verkligen bara varit en backup sen han kom till Chelsea, lånas ut till Sunderland i somras. Platsar inte riktigt, alltså Magenda går ju före till att börja med. Astrid var lite småskadad där i början av säsongen, men får lite spel till start, väl en match kanske. Chelsea får någon form av panik där vid runt deadline, sen så var kallat tillbaka Mark Guiu.
Ja, efter att Nicolas Jackson då vägrade flyga hem till London igen. Efter.
Exakt, och Mark Guiu kallas tillbaka på något sätt, på något underligt vänster, utan att egentligen imponera särskilt mycket, slå sig in i startelvan och starta här mot Sunderland. Jag vet inte hur riktigt Chelsea hamnade här.
Jo, men det var ju efter Nottingham Forest-matchen såklart. Ja. Mm. Alltså där Maresca tvingades göra flera förändringar i halvtid för att den såg bra ut. Och en förändring var ju att man flyttade ner Joao Pedro då i nummer 10-rollen och satte in Guiu. Och det blev jättebra. Man fick en extrem effekt på matchbilden. Så att jag skulle säga att det är därför.
Gjorde väl även mål i Europa, han startade. I Europa, ja, förra veckan.
Likväl underligt hur vi har hamnat här.
Ja, absolut. Ja, men det...
ja, skador, ja. Så det är inte så här.
Låt mig tycka det är underligt.
Ja, men det finns någonting där, jag hör dig. Vi tar oss till Emirates och Arsenals liksom fortsätta. De är som en så här pansarkryssare som sakta men säkert bara plöjer sig fram genom all terräng. Det finns liksom inget sätt att komma åt dem här och nu. Eller som en pansarvagn över ett minfält, och det är liksom, de är helt obekymrade. Jag vet inte om pansarvagnar är obekymrade över ett minfält. Det kanske var en jättedålig liknelse.
Fråga inte mig.
Vad skönt att du inte vet om det är en bra liknelse eller inte. Jag känner att det är ett bra karaktärsdrag att inte känna till sånt.
Ingen aning. Jag försöker bara hitta en lämplig metafor för det Arsenal sysslar med. För att det är inte så att det är full rock'n'roll varje helg. Det är väldigt metodiskt. Man har ett tempo som är liksom framåt. Det är stadigt, alla vet vad som kommer hända, försvarsspelet är intakt, det är bara tungt, stadigt, stabilt och tryggt, och sen så gör man sina mål på fasta situationer. Den här gången var det givetvis Esse mot sitt gamla gäng, för att släkten är, som ni vet, alltid värst. Och 1-0 till Arsenal, 3 poäng, tack så mycket, vi ser fram emot nästa match.
Alltså rent tekniskt så är det ju ett väldigt fint avslut från SS sida. Sen så är det ju inte smart av Pino att ge bort en frispark i ett sånt läge. Alltså jag menar, varenda fast situation är ju en klar målchans för oss någonstans. De är ju så pass skickliga på det, och inte minst då Rice på att leverera bollen in i straffområdet. Men det som ändå är allra mest imponerande med Arsenal, och visst liksom att man återkommer till det här att det kanske inte sprakar i varje match, men rent defensivt så är de så fruktansvärt bra och är ju på väg att slå varenda rekord som finns i stort sett. Alltså om man tittar på Crystal Palace, de skapar ingenting i den här matchen i stort sett. Alltså de registrerar inga stora chanser. De har ett skott på mål under samtliga 90 minuter. Och det här är alltså ett lag som gör mycket mål och faktiskt är ett svårt lag.
Men det är väl laget som skapar flest målchanser i hela ligan? Rent statistiskt.
Kanske inte längre.
Ja, precis.
Eller fram till den här matchen, tror jag.
Så det visar upp är ju, det är ju verkligen... Det ska mycket till helt enkelt för att man ska göra mål på Arsenal. Ja. Och det är oroväckande för konkurrenterna med tanke på att de nu lyckas vinna de här matcherna dessutom som de kanske inte vann då förra säsongen. Alltså mot lag som tidigare har varit svåra för dem att få håll på.
Det var väl i Viaplay-studion där som de myntade liksom ny statistisk sak att sträva efter. Arsenal var ju trots allt bara ett skott på mål ifrån a perfect game. Verkligen,
och fan liksom, är ett perfect game.
Alltså om du en baseball pitcher som kastar en hel match utan att släppa en enda hit, alltså inte en poäng, inte en hit, inte en walk, en perfect game. Alltså defensivt perfekt. Du har inte släppt en enda chans.
Nej.
Och det är liksom, det är väl där Arsenal får sträva efter på något sätt om de ska hitta nya saker att liksom sträva efter när de vinner sina matcher med 2-0, att liksom komma till punkten där du inte släpper ett enda skott på mål.
De gör ju knappt det. Alltså, jag vet inte hur många skott på mål de har släppt de senaste matcherna, men det är ju... Jag tror inte att det är 5 skott på mål sett över de senaste 3 matcherna.
Nej, och sen så dessutom de senaste 9 målen, 9 olika målskyttar. Det är också en styrka i sig, även om de kanske hade önskat att, alltså en sån som Gyökeres, nu gjorde han 2 mål mot Atletico, så att man märker ju att det börjar komma mer och mer, men de behöver ju inte heller en skyttekung på det viset om det är så att de fördelar målen mellan varandra och att det fortsätter att se ut på det här sättet. Sen den allra största segern för dem, det är ju såklart att Liverpool förlorade, Man City förlorade, alltså att de fick alla de resultaten med sig den här helgen. Så att de blev ju bara starkare, framförallt psykiskt tror jag också, att de bara kommer bli starkare och verkligen känna att de kommer inte släppa in mål särskilt enkelt, och de kan vinna mot precis vem som helst också i den här ligan.
Den här insatsen mot Atletico i veckan var kanske den som allra mest imponerade på mig med Arsenal. Alltså det var en så fläckfri insats de gör där på alla sätt och vis, och då pratar vi alltså att de skapar, det är inte bara fasta situationer utan de skapar saker, de spelar, de dominerar. Atleti, det enda de har är när Julian Alvarez får feeling och hittar på någonting för att han är en väldigt bra fotbollsspelare, men i övrigt är de liksom, de stänger igen fullkomligt. Och en stor skillnad nu också, så här, Saliba går ut i paus i den här matchen mot Palace, då kommer Mosquera in som är, jag vill inte möta Mosquera om vi säger så, det är tuff, hård, skicklig
och bolltrygg.
Ja.
Dessutom.
Det är helt...
Man är dessutom Kai Havertz på väg tillbaks. Man börjar få liksom ett offensivt djup. Man märker ju inte att Ødegaard är skadad i den här matchen. Det var ju superjobbigt för dem under förra säsongen när Ødegaard blev skadad, när Saka blev skadad. Nu har man några skador och man tänker liksom inte på det.
De skapar lägen hela tiden också.
Ja, och Saka behöver inte ens göra sin bästa match för att de ska vinna. Så det är ju också en skillnad. Nu mådde inte han speciellt bra, tror jag, den här matchen, att han hade varit sjuk eller ja, kände sig inte helt tipptopp. Men det spelar liksom ingen roll att han inte är 100% för att de kan ändå vinna matcher.
Ingen behöver vara 100% i det där laget just nu för att de ska vinna matcher. Det är det som är så imponerande med hur de faktiskt har fått ihop det här den här säsongen. Sen, ja, det har gått 9 omgångar. De kan mycket väl hitta en liksom formsvacka, men just nu så ser de ju så ruskigt stabila ut. Läskigt stabila. Ja. Det är så svårt att se lag besegra dem överhuvudtaget.
För inte bara det att man har fått in typ en Noni Madueke som har varit jättebra fram tills att han skadade sig. Man har snart tillbaka Kai Havertz. Även en sån som Gabriel Martinelli som man hade liksom kanske nästan gett upp lite på. Han har ju sett mycket bättre ut den här säsongen än vad han gjorde förra.
Men han har ju den perfekta rollen nu att han inte behöver starta varenda match. Det var ju exakt det här vi sa också. Att, alltså, Martinelli är en bra spelare även om han har stagnerat lite grann i utvecklingen. Man ska inte starta varje vecka. Utan han ska komma in och ja, ställa till med oreda eller eventuellt att starta vissa matcher då och då. Jag tycker att det här är den perfekta rollen för honom.
Och Viktor Gyökeres gör det Viktor Gyökeres gör och han bidrar till det här laget också. Och han är en spelare som kan starta varje helg. Man vet precis vad man kommer få ut ur honom. Han kommer inte göra liksom 50 mål i det här laget som han gjorde i Sporting Lissabon. Men han kommer alltid löpa. Han kommer alltid vara, när det behövs ett hot i djupled, han kommer vara stor och bufflig och stark och lite trubbig där framme. Och det är precis det här Arsenal behöver. De är inte behov av ytterligare liksom fina fötter där längst fram och ytterligare kombinationsspel, för att de gör sina mål ändå. De gör sina mål på fast situationer. Och det räcker att ha en murbräcka där uppe är mer gynnsamt för dem.
Man ska inte underskatta faktumet också att anledningen till kanske så här, man pratar om fasta situationer dit och det har jag gjort mig skyldig till också. Skillnaden på något sätt här och nu är att det finns ju faktiskt ett flyt i offensiven. De spelar en bra offensiv fotboll. Men det är ju när då ett försvar som har kämpat med att bufflas med Gyökeres, hantera Saka, hantera Martinelli. Vi lyckades blocka det här. Andas ut, paus. Då kommer hörnan. Mål. Det är ju just, jag tror att det ligger mycket i att de liksom uppehåller försvaren så pass mycket och motståndarna i hur de spelar, som gör att absolut, det blir mycket mål på fasta situationer. Men skillnaden jämt emot förra säsongen, tycker jag att nu gör man det med ett liksom helt annan form av dominant spel. På ett sätt jag inte tyckte jag såg tidigare. Och Subimendi till exempel är en jättenyckel i det här, såklart också, att han kommit in och varit sig själv bara på mitten.
Ja. Jo, men jag tycker liksom hela den diskussionen har varit lite överdriven denna säsongen också, och att det blev väldigt mycket överdrivet fokus på Man City-matchen och på sättet som Arsenal tog sig an den från början och sen spelade Man City en ultra-defensiv fotboll för att, ja, försöka få med sig de 3 poängen. Jag tror att om det är så att Arsenal går och vinner den här säsongen så kommer man titta tillbaka på Newcastle-matchen som en brytpunkt där saker och ting verkligen förändrades. Så visst, det tog lång tid innan Gabriel nickade in det där segermålet, vad var det, 96 minut eller någonting sånt. Men där tyckte jag att man såg ett nytt Arsenal som de säkert har haft jättestor nytta av, alltså fortsättningsvis under den här säsongen.
Med det så kan vi väl ta oss till Manchester City-matchen då. Villa, segrare, 1-0. Årets mållinjerensning fick vi också se.
Från Pau Torres. Då fick han den bollen över målet. Aj. Jag förstår än idag inte.
Jag begriper faktiskt inte hur han kan få bollen över ribban från den grästuban. Det är omöjligt.
Ja. Jag fattar inte. Jag tror jag såg det. Jag fick spola tillbaka och kolla 10 gånger. Jag fattar fortfarande inte.
Esri Konsa som stod 4 meter ifrån, han fattar inte heller. Han såg ut som ett frågetecken efteråt. Pau Torres såg förvånad ut. Han lyckades få den över ribban. Hur som helst, det var en, på tal om starka försvarsinsatser. Det här var ju ett Aston Villa som fick bitarna på plats försvarsmässigt. Jag menar, man ställs mot Erling Haaland som vi har liksom kallat omöjlig att stoppa liksom i inledningen på den här säsongen. Han gör mål på allt.
Det krävdes Pau Torres och Esri Konsa för det.
Ja, precis. Och en riktigt kraftig jinx från Patrik Syk i Sillepodden förra veckan. För att få stopp på
honom. Vad sa du?
Ja, men jag satt och hyllade honom i Sillepodden här förra
veckan. Kommer göra 100 mål eller vad var det?
Ja, liksom. Något i den stilen. Och givetvis så går han då ut och blir nollad matchen efter. Det är så vi jobbar här. Han såg ändå liksom hyfsat pigg ut, men det var ju Villas försvarsspel som var nyckeln här, och att de får med sig det där fina Matty Cash-målet. Det är ett riktigt bra avslut. Och en Emery-seger vill jag ändå kalla det här, även om vi såklart ska hylla försvaret och Martinez i mål.
Mm, och han är ju van vid att vinna mot Man City på hemmaplan också. Det är väl 3 säsonger i rad nu, så att han är inte ovan på det sättet, Emery, men jag hade gärna velat ha en kamera på honom när han fick se Man City startelva. Alltså jag undrar vad han tänkte när han såg att Reinders startade i Rodri-rollen. Mm. Ja, det är ju, alltså Reinders har ju varit, han har ju varit jättebra sedan han kom, men han är ju kanske inte den spelaren som ska kunna balansera ett centralt mittfält på, ja, men på egen hand på det sättet. Och sen så tänkte man ju då att ja, men det kommer ju bli Stones som kliver upp. Men det skapade ju alltså konstig oreda också i Man City. Och när man då dessutom när man möter ett lag som är så himla starkt centralt. Alltså det finns nog inget lag, skulle jag vilja säga, i Premier League som vill spela sig igenom centralt så mycket som Aston Villa vill. Och med alla de spelarna då, alltså Kamara, Onana, McGinn, alltså det är ju de stora spelare. Alltså väldigt, väldigt duktiga duellspelare. Återigen duellspelet som lyfts där, men det blev det blev avgörande i den här matchen, just i det här också att när Villa då får in det här målet via Matty Cash, det är ju en hörnvariant som han drar in, är ju väldigt fint, men å andra sidan så är det inte Reinders som inte riktigt hinner kliva ut så snabbt på honom heller, och sen så efter det, alltså i andra halvlek, så kommer liksom han sitta inte igenom, och ja, Pau Torres står ju från där otroliga rensningen, och så får de med sig segern. Jag tycker väl att det var överraskande ändå att Pep Guardiola valde att balansera sitt lag på det här sättet. Och med facit i hand så tyckte jag väl också att det förvirrade framförallt en sån som Matheus Nunes, att han inte riktigt visste vem man skulle plocka upp, alltså av spelarna som liksom tog den löpningen då, i och med att Stones klev upp ett hack.
Går bra för Jadon Sancho.
Han såg, alltså, det vart ju lite märkligt hela den situationen, och det är klart att när det är Jadon Sancho så blir det på något sätt överreaktioner.
Ja, såklart.
Grejen var, som de försökt förklara efteråt, att han skulle spela 20 minuter i den här matchen. Det var väl vad de tyckte han hade i sig. Blev ju tvungen att kliva in tidigare då, eftersom Buendia skadade sig. Och sen tog man ut honom igen för att han då hade spelat sina 20 minuter. Men däremellan tyckte han så rätt pigg ut. Han var ju framförallt en aktion där nere på kanten. Han tog sig förbi Nunez, tror jag, och hade liksom ett dubbelläge, även om det var från snäv vinkel, som han faktiskt var nära och överlista Donnarumma med. Så att jag tyckte han under den tiden han spelade såg ändå hyfsat pigg ut. Men det är ju lite så, ja, med de här spelarna som vi har skrivit så mycket om, de här,
det är ju någonting med att bli in- och utbytt.
Det är någonting med att bli in- och utbytt,
ja,
och just eftersom det är Jadon Sancho.
67 minuter också mot Go Ahead Eagles tidigare i veckan, så att har ju fått rätt mycket spel till det. Alltså Unai Emery verkar ju inte tycka att han är fit helt enkelt.
Nej. Alltså, det är ju en förklaring till det. Mm.
Så var det. Vi tar oss till Manchester United Brighton 4-2. Nu hör ni, nu börjar det lossna för Amorim. Tre segrar i rad. Fan, ska han snart få klippa sig i den här Instagram-hjälmen? Alltså,
han måste ju hoppas att de inte löser det, för hela hans USP försvinner ju så fort de har löst det.
hans 5 minuter, eller är det längre än 5 minuter i rampljuset i för sig?
Han kommer ju få lite ytterligare rampljus den dagen det är klart. Men sen är det ju slut.
Han måste vara oerhört trött på det där jävla håret, för att det ser fruktansvärt varmt ut.
Ja, fast det är det enda han har.
Nu kommer ju
det är det enda sidan. Han har. Liksom, för hans skull så liksom, han kommer ju vara odödlig om de aldrig löser fem. Framförallt, så fort de har löst fem så är det ju tack och godnatt.
Framförallt tror jag att alla Manchester United-supportare skulle bli väldigt glada över att slippa se honom.
Ja, det tror jag också.
För jag menar, till och med vi sitter och pratar om honom här när Manchester United har gjort något så fantastiskt som har slagit Brighton. Det brukar man ju inte direkt göra. Brighton har ju varit ett sånt här bogey-team för Manchester United de senaste åren. Här imponerar man stort. Och det är ju Kunja Mbeumo igen, Frida, som liksom visar vägen. Två av sommarens absolut bästa värvningar så här långt.
Ja, alltså det är ett par grejer som man reagerade på i den här matchen. Och det första är ju faktiskt att Man United har blivit betydligt bättre på att täppa till centralt. Alltså de får väldigt mycket hjälp av egentligen båda yttrarna samt Luke Shaw också, som kliver upp liksom och ser till att det inte bara är Casemiro och Bruno Fernandes som ska försöka få stopp på saker och ting där centralt, utan de hjälps åt. Jag tycker att där har de helt enkelt rent taktiskt fått till en mycket bättre struktur än vad vi har sett tidigare. Och sen så då dessutom att man har spelare som Mbeumo, Cunha, tyckte Chesko också gör en bra match, men framförallt Bruno Fernandes. Alltså att jag tycker att samspelet mellan dem verkligen fungerar alldeles utmärkt, och det är också för att Mbeumo och Cunha, de är snabbt framme uppe och pressar. Och jag måste säga om Brighton, alltså att de var bra periodvis i den här matchen, men katastrofalt slarviga i och kring straffområdet. Och det är inte bara det här att det är Jari som styr in Casemiros skott, utan liksom hela den situationen kommer ju sig av en vansinnespassning från Van Hecke som försöker nå Rutter i ett omöjligt läge. Och, alltså man såg den situationen gång på gång på gång från Brightons sida. Men all cred också till Man Uniteds frontlinje då, som verkligen lyckas nyttja de misstagen från Brighton och i vissa fall också stressade fram dem. Så att jag håller med, det blev ju lite spännande ändå, alltså mot slutet. Alltså jag tänker att visst, Man United hade 3-0, men sen så när Welbeck väl får in sitt mål och sådär, så blir det ju lite spännande på ett vis. Men sen samtidigt så Man United gör en väldigt bra match, och jag tycker att de förtjänar segern också fullt ut.
Ska man vara riktigt jobbig?
Absolut.
Ska Lammens ha frisparken? Den är ganska rakt på. Jag tycker inte man ska klandra honom på något sätt. Nu vann han matchen.
Absolut. Ja, men jag kan nog tycka att han ska ta Welbecks frispark där. Sen jag menar, den är precis som, ja, jo, absolut. Sen har Lammens varit ett framförallt han varit ett energitillskott i känslan till Manchester United. Jag menar, Senne Lammens kanske inte kommer liksom vinna, vad heter den, guldhandsken och stå för flest nollor och vara ligans bästa målvakt här och nu. Men de behöver kanske inte ligans bästa målvakt just nu. De behöver en bra målvakt. En målvakt som de kan lita på. Alltså, de behöver inte diskutera målvaktssituationen som vi har gjort nu under de senaste säsongerna. Och bara det har ju gjort gett en energiboost till laget som väldigt välbehövlig.
Jag vill lyfta De Ligt här också. Nu absolut, de släpper in två mål, men det känns som att det mer var på någon form av lättja efter att de fick in en 3-0-ledning.
Det blev ju lite
på vatten liksom.
Han ju blir lite nervös där på slutet när vad heter han, är han grek? Den unge greken.
Kostolas.
Ja. Charalampos. Ja, det är ett otroligt förnamn. Nickade in bollen där. Får vi bara nämna det? Jag måste nämna det, för att finns det ett möjlighet att nämna James Milner, så måste man göra den. Det var ju ett nytt rekord igen då i åldersskillnad mellan den som assisterar och den som gör målet.
Nästan mer på att jaga perfect games då i sån fall, om vi ska börja leta sånt.
Ja, men det skiljer alltså 21 år och 146 dagar mellan Milner och Kostolas.
Mer än en annan dialog typ liksom.
Ja, men och folk är så här, ja, när Milner hade redan gjort sin debut när Kostolas föddes. Inte bara det, han gjorde sin sjätte säsong i Premier League när Kostolas föddes. Det är ändå otroligt att han fortfarande är avgörande.
Men gällande De Ligt där, det var en sekvens som liksom jag lägger min, nu när Maguire saknades, Maguire som ändå hyllades med all rätt för sin insats i liksom förra mot Liverpool här senast.
Verkligen.
De Ligt som kliver in som då ledaren istället i backlinjen. Det var en sekvens som jag tar med mig på något sätt när de leder stort, de har allting under kontroll, och så var det någon situation som blev en hörna och han mer eller mindre, jag tror det är med dialogen skäller ut för att det inte har liksom tagit hem jobbet ordentligt. Jag tyckte att man såg liksom den här ledarfiguren som man förväntat sig att Matthijs de Ligt ska vara när han värvades. De har bra folk i den där backlinjen också, och jag tror att det ligger mycket i att de behöver en bra målvakt, som du nämnde, bara som de kan lita på och faktiskt fungera, för det är, alltså personalen de har är bra. Det är bra fotbollsspelare du har i det där försvaret, och nu ser det faktiskt ut som det också.
Ja, de ser ut att veta vad de ska göra.
Exakt, ja. det är just det.
Trust the process. Är det inte så vi brukar säga?
Ja, men här är det faktiskt läge att se ljust på saker och ting för United där framöver.
Ska vi ta oss till The Dick? Som vi nu kallar den. Evertons hemma arena.
Eller är det bara du som säger det?
Jag har hört det nämnas på fler ställen. Everton Spurs 0. Vad blev det? 0, det har jag inte skrivit upp ens. 0-3 blev det till slut. Van der Ven, stor liksom förgrundsfigur här för Tottenham, och välbehövlig liksom arbetsro för Thomas Frank. Vi har knorrat lite i Tottenham senaste tiden efter en fin inledning.
Ja, det knorrar väl på hemmaplan, höll jag på att säga, oftast. Men borta så verkar de inte ha några större problem alls med att plocka segrar. Nej. Och det kanske har sin förklaring i att ja, är lite mer pragmatiska på bortaplan än vad de kanske känner att de kan vara på hemmaplan, när man kanske måste ta lite fler initiativ. Och det har ju varit mycket snack om det här med, kan man verkligen spela Bentancur och Palinja? Ja, alltså spelar man de två ihop så klart att man kan ta hem segern, men man har ju inte den mesta kreativiteten, så att på hemmaplan så kanske det saknas ibland, men här funkar det ju alldeles utmärkt, och det är återigen fasta situationer som Everton inte lyckas försvara sig emot, så att nej, Tottenham ångar på, får man ju lugnt konstatera.
Verkligen. Vicario får sträcka ut vid ett par tillfällen också,
räddad av VAR där väl vid det som kändes som ett Everton-mål först, när O'Brien bra kraft i den nicken där liksom.
Ja,
även om det inte blev mål av det.
Jättefin nick, ja men precis, det är väl det är någon som står och dräller offside.
Riktigt bra nickmål kändes det som, liksom bara första stolpen, pang, bara rakt in.
Ja, O'Brien känns ju som precis den spelartypen som på en hörna bara kliver upp och står för en riktigt bra nick.
Ja.
En bra panna att sikta på.
Riktigt bra.
Ja, men det är ju så, det är väl det här vi vet väl inte riktigt vart vi har Everton under David Moyes, men det är väl här någonstans att då och då så kommer det komma den här typen av genomklappningar. Det tror man väl kanske inte på hemmaplan, men det kanske inte riktigt är hemmaplan än.
Nej, men sen Tottenham är ju det första härlaget att vinna på Hill Dickinson, så att ja.
Ja.
Nej, men så, nej, men alltså Everton är på en mycket bättre plats än vad de var för något år sedan, om vi säger så. Det är ju där man får ta med sig, och då såklart att de kommer förlora vissa fotbollsmatcher ibland, men de har ju tagit väldigt många kliv sedan David Moyes kom tillbaka där, om vi säger så.
Sen kändes ju inte det här kanske som en 0-3-förlust heller. Jag menar, de skapar ungefär lika mycket som Tottenham gör. Jag tror att de har nästan exakt identiskt expected goals exempelvis. Så att det är ju Tottenham som är mer effektivt helt enkelt i slutändan.
Ja, men bollarna ska studsa in också. Everton har ju faktiskt 11-6 i skott i matchen.
De är ju med och puttrar där uppe, Spurs.
Ja, de är det,
de har
absolut
gjort över förväntan.
De har samma poäng som Sunderland och dessutom bättre målskillnad. Så att det är en fin säsongsinledning ändå för Tottenham. Nästan lika fin som för Bournemouth. Bournemouth, på tal om lag som går bra just nu. 2-0 mot hopplösa Nottingham Forest. Hur länge blir han kvar?
Dash.
Ja. Han har ändå en seger, får man komma ihåg, mot Porto tidigare i veckan. Och man såg väl kanske också att de här spelarna var rätt så slitna efter den matchen. Och sen ska man komma ihåg också att jag tror väl nästan att förra säsongen så förlorade de borta mot Bournemouth med typ 0-5. Alltså det var just någonting i den stilen. Så att det är ju ett möte som det hade ju inte varit enkelt på förhand, oavsett egentligen vem som var tränare för Nottingham Forest i det här fallet.
Det var ju lite lösa rykten som florerade om att de ändå tittar på Marco Silva fortfarande och ser om de kan övertala honom, och att i sånt fall får John Dyche packa väskan ändå.
Men ja, det vore ju helt det. Sinnessjukt.
Det vore faktiskt. Det verkligen. Forest kommer ha många ångestladdade matcher framöver, men att de förlorar borta mot Bournemouth i det här läget, det är väl sånt man får ta på något sätt utifrån hur bra Bournemouth är just nu också. Mm.
Tavernier skruvar in en hörna rakt i målet.
Man är glad
av. Det är inte jätteofta man ser det. Nej. Men är det inte, jag tror att Sells också får en liten knuff om det av Tyler Adams som kanske ställer honom. Men det var ju en riktig smakstart åtminstone för Bournemouths del.
Kroppe gjorde mål igen. Väl?
Ja.
Stämmer.
Om jag inte minns fel.
Nej, men det är ju en... Bournemouth kommer ju vara med där uppe. Det är ju känslan man har. Och bara sättet som Iraola har helt sömlöst byggt om den här backlinjen efter att liksom tre av fyra försvunnit i sommar. Det är så mäkta imponerande det de gör med sina små resurser och liksom i skymundan. Och det kanske för vissa tränare och för vissa spelare så tror jag att den här miljön passar alldeles utmärkt.
Lars Kerkic passade kanske ganska mycket bättre i den miljön än vad han har gjort i sin nya kostym hittills.
Det kan man verkligen säga. Det är en miljö för de här unga spelarna att spela, liksom utveckla, spela med lite mer frihet, lite mindre press. Eller ganska mycket mindre press än vad man gör när man väl lämnar för storklubbarna. Så att det är ruggigt imponerande att verkligen också få effekt av det här.
Ja, alltså de är ju ett av ligans absolut starkaste lag. Det råder ju inget tvivel om det, och det kan man ju som sagt bara kolla i tabellen för att se. Men jag är ändå intresserad av att se hur, alltså om det är så att de exempelvis släpper in matchens första mål, alltså om, låt säga att det skulle hända ett par matcher, hur hanterar de den situationen? För de är ju väldigt duktiga på att just det här, de tar ledningen och sen så är de ju ett fruktansvärt bra omställningslag, vilket innebär att då kan de bara lämna över initiativet till motståndarna, se vad de ska göra, sen bara hugga när tillfälle ges. Jag tror väl fortfarande att Bournemouth kanske har problem med att hantera vissa matchscenarion. Men med det sagt så, ja, de har ju ett bra lag, så att jag blir inte förvånad om de kniper den där Europaplatsen den här säsongen äntligen. Det var ju lite trist för dem i våras med tanke på att de fick en del skador, och sen så kunde de inte riktigt hänga med och bygga på liksom den där fina starten som de hade på säsongen. Men det är möjligt att det sker den här gången istället.
Vi hastar vidare då. Vi tar oss därifrån till Newcastle som fick det lite svettigt mot Fulham ändå. Bollen ville liksom inte in. Jag vet inte hur många det var. Voltemade träffade stolpen. Guimaraes nickade utanför. Joel Linton nickade utanför. Till slut då så fick han in den, Guimaraes, och det blev 3 poäng för Newcastle.
Ja, det är ju Bassi där som tappar boll 2 gånger egentligen. Första gången så utnyttjar Murphy det och drar in 1-0. Mm. Och sen så, ja, egentligen Guimaraes 2-1 mål då också leder ju också, eller ja, inleds också på ett ungefär liknande sätt i att Bassi kanske inte riktigt gör så bra ifrån sig som han borde ha gjort. Men jag tycker väl det som är noterbart med Newcastle överlag, det är ju att vi har ju pratat mycket om det här att, ja, men de måste lära sig att kunna spela med Voltemade, och ja, att han inte kommer ta de här löpningarna in bakom backlinjen som Isak alltid gjorde, utan snarare den spelaren som länkar upp lite mer. Och jag tycker väl att man ser att de börjar ta steg i det. Mm. Och ett resultat då är ju just det här exempelvis att Murphy drar in det där ledningsmålet. Ja, de, som sagt, det ser bättre och bättre ut. Och det tror jag är väldigt skönt för Newcastles del, just att de börjar lära känna honom lite mer och att relationerna börjar sätta sig bättre.
Ja, men där i början så är det ju liksom via Gordon Murphy på kanterna som det skapas saker när de kommer i rätt löpningar och Voltemade har länkat ihop på rätt sätt. Så att han fortsätter leverera, Jacob Murphy, nu när han fått liksom på nytt fött förtroende här igen.
Ja, han gör ju det.
Går ju inte bra för Fulham dock.
Nej.
Ska vi ju, alltså det är 4 raka förluster nu.
Tänk om Marco Silva sparkas då och hamnar i Forest.
Det har ju börjat. Det har ju nämnts sådana rykten att Marinakis kanske helst av allt hade velat se Marco Silva där. Och då kanske Sean Dyche kan ta över Wolves, även om Pereira säger sitta säkert. 3-2 förlust hemma mot Burnley. Hur länge, alltså det kan inte fortsätta så här, Frida, kan det?
Alltså det var ångest att se den matchen faktiskt. Och absolut, alltså Wolves är ju inte ett bra lag så tillvida. Alltså de är ju verkligen inte ett av de bästa lagen i Premier League. Har ju inte vunnit en ligamatch på 6 månader nu. Men sen samtidigt så tycker jag faktiskt att de har en hel del otur också. Och jag vet inte om det är också att den här, att det helt enkelt är lite bräckliga självförtroenden och att det sätter sig i skallen på dem. För att det här sista målet de släpper in då, alltså Burnley tar ju hem segern i, 95:e minuten eller någonting sånt, när Foster drar in bollen. Det sista målet där, det är ju att Wolves tappar bollen på ett inkast. Det blev ju farligt eftersom att bollen liksom hamnar in centralt och ingen spelare ligger rätt i position vid det här tillfället, ska man komma ihåg. Så att det är ju också det här liksom att de bara hastat iväg bollen. Och det är ruskigt uselt med tanke på vilket hårt jobb de la ner i den här matchen. Man såg verkligen också när de fick in den där kvitteringen exempelvis, alltså hur spelarna verkligen vände sig mot publiken och bara nu lyfter det, hörni. Och sen så slutade på det här viset. Mm. Det var ju rätt så, det var inga trevliga scener efteråt heller. Och Vitor Pereira, han hamnade ju också i någon sorts dispyta med supportrar på läktarna. Mm. Och jag tycker ju också att Vitor Pereira, det var ju konstigt. Och vi reagerade ju också starkt på att han fick ett nytt kontrakt. Trots att de hade inlett säsongen så här pass svajigt. Men jag tycker också att hans reaktion efter det här, visst, han är en känslomänniska. Men samtidigt så lyckas han göra det här, alltså få det här till att handla om honom själv också, genom att säga att för några månader sedan så sjöng de mitt namn för allting jag hade gjort för dem, alltså förra säsongen då, det här med att de räddade kontrakt. Men det är liksom så här, varför ska du göra det här om dig? Alltså de supportarna är ju besvikna över hur, alltså, hela den här säsongen har hanterats, och inte bara liksom Pereira säkert, utan men också på vilka spelare man släppte, vilka spelare som man fick in och så vidare. Alltså mycket kritik mot ägarna. Så att jag tycker väl att man måste ha förståelse för det, att supportarna är riktigt, riktigt frustrerade och väldigt oroliga också, för att sker det ingen förändring nu, då kommer det bli väldigt svårt att hänga kvar den här säsongen.
Ja, alltså de kommer få svårt att hänga kvar oavsett. Jürgen Strand Larsen gjorde sitt första mål för säsongen i ligan. Det var ju alltid någonting i alla fall, miljardmannen. Alltså man är otroligt, alltså utifrån, spänd på att se den här bottenstriden, tack vare att vi faktiskt har nykomlingar som gör skäl för sin uppflyttning i år. Burnley har alltså införskaffat en 8 poängs försprång till Wolves nu. Till exempel.
Ja, och Leeds, de tar sina poäng de också, och de gör det mot West Ham. Hopplösa, alltså om vi tycker att Wolves är hopplösa, så är ju West Ham ungefär lika hopplösa. Och det kanske inte bara var Potters fel. De har fått in Nuno, och det har ju liksom inte blivit bättre.
Nej, det har det inte. Och det är ju fortfarande det här liksom, man ställer sig frågan, ja, har de vad som krävs? Vill de ens någonting? För just nu så ser det ut som att de kanske inte vill heller, eller snarare kanske att de inte har förmågan då, alltså inte tillräckligt bra spelare. De har ju inte speciellt mycket fart i det där laget. Det har de ju aldrig haft, höll jag på att säga. Men det blir ju ännu mer påtagligt i den här typen av matcher när man möter ett motstånd som Leeds då, som visserligen har haft rätt så svårt det här med att få in bollen i nätmaskorna. Men Aronson valde ju ett bra tillfälle att göra sitt första Premier League-mål på typ, det var väl över tre år sedan senast, hans andra någonsin. Jag har varit ganska kritisk mot honom, för jag tycker väl att han saknar en hel del kvaliteter, men det här var nog hans bästa match på länge, och en väldigt viktig trea såklart för Leeds del. Alltså om de nu vill hänga kvar, så är det ju perfekt att besegra de här lagen som troligtvis kommer också kommer få svårt att säkra ett nytt kontrakt.
När sitter Nuno löst då?
Alltså det är ju också så här, jaha, det har gått, hur många matcher har det gått? 3 matcher, va?
Mm. Ja. Men det har inte blivit bättre.
Daesh till West Ham.
Nuno till Forest.
Nuno till Wolves. Igen. Nej, jag vet inte. Det verkar
var,
inte,
det varit väldigt
får ju ingen effekt på de här bytena liksom. De måste ju bara hitta någon slags jävla grundspel.
Ja, men sen i West Hams fall, jag menar, tittar man på offensiven, det är ju en bra offensiv. Ja, alltså den kan man ju inte egentligen beklaga sig över. Så att det är ju de här andra bitarna i laget som inte alls funkar. Och det är bland annat då det här med såklart att de kan ju inte försvara sig på fasta situationer. Det är, ja, och det verkar vara rätt så många lag i den här ligan som har svårt för det den här säsongen. Men det kostar ju.
Alltså det, vad de sysslar med de där tre där under strecket just nu, det är fascinerande tycker jag ändå. Alltså så här, både West Ham och Forest har ju trupper som egentligen borde vara bra nog för att inte vara i närheten av det där strecket. Om man tittar på liksom spelare för spelare. Så är det. Wolves, absolut. Nej, de kanske till och med ingår i den kategorin också utifrån vad de har värvat. Men samtidigt är det ju ganska rejäla tapp de har åkt på. Och de har ju inte riktigt ersatt dem med kvalitet nog. Och det har vi ju sett också på planen. Men det, som sagt, det blir en väldigt intressant bottenstrid i år. Och jag hoppas att den inte är avgjord omgång 38 om vi säger så.
Ja, nej, det kommer den inte vara, det tror jag inte.
Och
jag menar, bara möjligheten att vi skulle ha 3 nykomlingar kvar. Alltså att 3 utav dem är liksom etablerade lagen. Men kolla på botten 3 nu liksom. Jag menar, om Wolves, West Ham och Nottingham Forest. Jag menar, Nottingham Forest som spelar Europa i år.
Det är ju inte helt otänkbart att de här 3 lagen ska byta tränare med varandra fram till våren.
Och där över ligger Fulham som har hur många säsonger i Premier League? Det är säkert 10 säsonger för det här laget sedan de gick upp. Med en trupp som man tycker, ja, men här finns mängder med kvalitet. Vi pratar om Anthony Robinson som är en av ligans bästa ytterbackar förra året och så vidare. Här finns liksom en jätteduktig tränare och så vidare, men de är med där nere.
Fast fullen publiken kommer väl gå och utnyttja VIP-faciliteterna på Craven Cottage även om de skulle spela i Championship, eller? Ja, de
tittar väl knappt på matcherna.
Jag menar det. Det finns inte med plattor du inte kan se matchen, så att...
Exakt. Ja, där har vi det. Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Linus Norman ställer sig frågan som många har ställt sig i kommentaren här under sista veckorna. Är detta äntligen Arsenals år? Jag tror att det är det.
Det har vi ju tippat på förhand.
Ja, så jag tror väl också att om det skulle visa sig att det inte är Arsenals år i år heller, eller ja, den här säsongen, då tror jag att det kommer vara väldigt tungt för supporterna att ta med tanke på hur den här säsongen har inletts och hur otroligt starka de ser ut samtidigt som alla andra lag wobblar. Och återigen det här med, på tal om fasta situationer och duellspel och så vidare, ingen gör det bättre än Arsenal. Så att just nu ser det verkligen ut som att det är Arsenals år. Man kan inte säga någonting annat.
Om man ska fortsätta på baseballreferenser kopplade till Arsenal så är de på 2 strikes. Alltså förra säsongen det var strike 2, nu är det sista chansen som jag, i alla fall jag kommer sätta dem etta i ett tabelltips. Om de inte löser det nu kommer de aldrig lösa det. Det är liksom lite det här, nu måste det bli en stor titel för dem.
Det enda man kan säga är ju att de har ett ganska tufft spelschema där i december och januari, om jag inte minns helt fel. Att det kommer rätt så många tuffa matcher. Skulle det vara då att man börjar få lite skador, alltså fler skador än vad de redan har, då kan det ju såklart bli svårt att hantera någonting sånt. Men tar de sig bara ur den perioden, då tror jag inte det är någon tvekan om att de kommer vinna.
Marcus Rudholm skriver, Liverpool, vad är det som har påverkat McAllister till att spela så svagt? Skada i våras, men det måste vara något mer. Kerkers, offensiv ytterback som slickade linje och slog fina inlägg till att nu vara inverterad helt ur sin position. Scoutingen inför säsongen får max 1+, eller? Ja, alltså Kerkers-situationen tycker jag också är märklig. För att man värvar en väldigt offensiv Frey. Det är väldigt så här... Andrew Robertson lik ytterback Och sen ska du spela honom som om man spelade Joe Gomez där eller något annat, alltså som man hade spelat en mittback ur position ungefär. Alltså att han inte ska bomba uppåt utan han ska liksom fälla in och vinna dueller i bortre straffområdet, vilket han ju inte är kapabel till. Det är inte hans sätt att spela fotboll. Han förlorar ju varenda duell där. Och det här måste väl Arne Slott också se. Jag begriper mig faktiskt inte riktigt på vad tanken är med spelsystemet och i förlängningen då med värmningen i sådana fall.
Och det såg man ju faktiskt redan i första matchen mot.
Ja,
det gjorde man.
Absolut. Och man såg det under förra säsongen att Andrew Robertson hade problem med just den här rollen. Att hans svaga form plötsligt, den hängde ju ihop med att han fick en annan beskrivning att han skulle falla mer in. Och han förlorade också dueller i de farliga ytorna. Han förlorade nickdueller i bortre straffområdet och så vidare.
Sen är ju Miloš Kerkeš typ 20.
Ja,
jag håller helt med om att det ser väldigt underligt ut. Men när man bara leker med tanken utan att veta att det är så att Michael Edwards skojiga algoritmlåda har noterat att här finns det utvecklingspotential att bli den här typen av spelare som Slott vill ha, även om det vi har sett av Miloš Kerkeš tidigare har varit en stormande liksom vänsterwinger nästan. Mm. Så kan det ju vara. Men här och nu så är ju han liksom helt på djupt vatten utifrån den rollbeskrivningen han får som vänsterback, och det är tråkigt för Miloš Kerkeš själv och det är såklart tråkigt för Liverpools del också.
Men sen ett problem också är ju att alltså tidigare så har ju just Liverpool, alltså ytterbackarnas relationer till yttrarna exempelvis, har ju varit alltså en väldigt vital nyckel. Och nu finns ju inte den. Alltså jag bara tänker Kerkeš, Gakpo, tänker väl inte på dem som att de har superbra kemi än så
känner
länge.
Känner de varandra?
Bradley kan ju inte ge samma typ av service till Salah som han var van vid. Nej. Från Trent Alexander-Arnold. Så att det är just de här bitarna som där Liverpool faktiskt har varit urstarka under en väldigt lång tid. Alltså de är man inte urstarka i längre. Nej. Så att det är ju ett massivt problem för dem.
Det är ju bara att titta på statistiken. Alltså under 8 år med Jürgen Klopp så var det ytterbackarna som var de främsta liksom kreatörerna i det systemet. Det är bara att titta på assiststatistiken. Både, alltså de två ytterbackarna eller de två försvarsspelarna med flest assistpoäng i Premier Leagues historia är liksom med så bred marginal Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson. För de spelade på ett sätt som gynnade dem och som gjorde att de var inblandade. Nu har man bytt ut båda dem i stort sett. Visst, Andrew Robertson är kvar, men han har liksom tappat i form, han har tappat i fart. Om man ska spela in en annan där. Alexander Arnold har dragit till Real Madrid. Och det här tror jag är liksom en väldigt stor nyckel till varför det är svårt för Liverpool just nu.
Timingen på skadan med Frimpong var inte bra heller. Alltså, det är en spelare man verkligen vill få in om det finns en tanke med. Att liksom, för att om man tittar på Frimpong Kerkeš, absolut, man fattar, det är två helt olika typer av ytterbackar från vad Robertson Trent är, men det är spelare man tänker, de här kan bidra offensivt. De här kan funka väldigt bra. Om du får till resten av balansen så kan det här bli väldigt bra.
Det jag ser när jag tittar på det här är att det här är plötsligt ett lag som är rätt så byggt för ett 3-4-3 system där du har liksom Kerkeš och Frimpong på varsin wingback, stoppa ner, om du värvar en mittback till, spela en trebackslinje. Vi vet att Wirtz är som mer eller mindre stöpt för att spela som en kreativ tia i ett sånt system, för det gjorde han under Alonso. Att det inte ens har liksom känts på än så länge.
Vilka ska spela mittback då?
Nej, men det är väl det. Det finns ju inte mittback.
Det är ju det.
Leone gick ju sönder och det var ju ett större avbräck tror jag än vad det först kändes som, att en liksom ett fjärde vals mittback går sönder. Men just att han är borta hela säsongen efter att ha sett väldigt bra ut i 25 minuter.
Och jag kan ju absolut tänka mig att spela liksom Szoboszlai som en av två i mitten tillsammans med, om det så är McAllister eller Granberg, ja. Vad det är. Man kan tänka sig Wirtz i treende framme. Det finns väldigt mycket logik i det du säger. Men de har ju inte mittbackarna för det, så det är ju liksom bara en icke-fråga just nu.
Ja, just
det är för att man har bränt den biten i fönstret och att Leon är trasig. Gällande också i frågan vi fick, så var det ju McAllisters form. Han är väl också tankarna i Spanien, eller?
Jag vet vet inte. Jag tror inte att det är någonting som påverkar deras form överhuvudtaget, någon utav dem.
Men sen McAllister är väl inte så spektakulär heller som spelare. Och under ganska lång tid så har ju liksom Liverpools mittfält, det har alltid varit stabilt. Mm. Alltså det har inte varit det som har stuckit ut, för att man har haft andra spelare då, exempelvis ytterbackarna och frontlinjen som har stuckit ut. Och mittfältet har liksom haft en annan typ av roll. Jag vet inte, jag bara känner att hela grundstummen är ju förändrad.
Det har man ju sett med McAllister spelstil överhuvudtaget, att han måste spela på 100%. Han måste in och vara precis den där lilla hundradelen före sin motståndare in i duellerna. Liksom. Det är sättet han spelar på. För det har ju räckt med att han har varit iväg på landslagsuppehåll och sett lite trött ut, haft lite jetlag i bena, så har han varit oduglig liksom.
Jag vet att du tänker på bortamötet med Wolves, gör du inte det, för typ 2 säsonger sedan när han hade spelat på så här jättehöga
höjd i Bolivia och sen.
Det var det, behövde syrgas typ.
Ja, precis. Och det var det sämsta man hade sett. Liksom. När McAllister egentligen då kanske var lagets bästa spelare under perioden. Nej, men han är lite den typen. Mm. Han är inte den som faller tillbaks på ett grundspel som är där han kan rulla boll och stå rätt placerad.
Han är inte Pedri liksom på mitten.
Precis,
det är
han är ju en duellspelare och en energispelare, och när han inte riktigt är 100% då blir han ganska snabbt mycket mindre effektiv.
Så är det.
Men höjden finns ju onekligen där. Hörde ni, nu måste vi knyta upp för idag. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Sportpress Premier League-podden tillbaka nästa vecka igen. Jag hoppas att vi hörs då. Missa inte Sillypodden som är tillbaka också. Vi spelade in första avsnittet för den här hösten, förra säsongen, om ni hade missat det.
Förra veckan och inte förra säsongen tror vi spelade in. Förra säsongen spelade vi in massa av.
Första avsnittet för säsongen förra veckan, så får vi se. Ja, ni hör ju. Nu har klockan blivit mycket. Vi hörs. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.